Varmt välkomna tillbaka till podcasten vars namn anspelar lite på de ord som så många anhöriga får höra hela tiden, varje dag. Ja, bara en till. Jag heter Nemo Hedén och jag är poddare, författare och föreläsare. Och jag lever nykter och drogfri sedan nästan 9 år tillbaka. Och det här är en podcast om medberoende och beroende. Men jag vill vara tydlig med att i den här podden så kommer jag att lyfta både medberoende och beroende historier. Jag kommer att träffa kända såväl som okända människor. För det viktigaste är, och har alltid varit, att belysa livshistorien som kan göra skillnad för människor där ute. För att folk ska kunna känna igen sig och känna lite mindre skam och kanske istället kunna känna lite mera hopp. Tillsammans så försöker vi att avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Ja, hjälpa människor helt enkelt. Och vill du som företagare sponsra den här podden så når ni mig enklast via min hemsida som är www.nemohedén.se. Nu är det dags att presentera veckans gäst. Veckans avsnitt gästas av skådespelaren Morgan Alling. Morgan har växt upp kring missbruk och våld och i det här avsnittet så djupdyker vi i hans historia och hur den har präglat honom. Vi pratar om skam, skuld, missbruk och medberoende. Men också om försoning, förlåtelse och om hur man läker från sin historia. Jag ger er den fantastiska Morgan Alling. Ja, då har jag fått sällskap här i studion av Morgan Alling. Hej Morgan.
Hallå, hallå, hallå Nemo. Hur är läget?
Det är bra. Jag fick en kaffe av dig här.
Ja, det fanns ju inget kaffe när jag kom hit. Jag kände, nej men alltså vi kan ju inte podda utan kaffe. Det går ju inte. Alltså, det är som en liten snuttefilp för mig liksom, att ha en liten kaffe i handen. Mm. Så att jag ber om ursäkt för det. Men jag sprang iväg och köpte 2 kaffe.
Ursäkten är godtagen.
Ja, bra. Ja.
Nej, nu får jag skämmas lite.
Men... Nej, skäms inte. Får aldrig skämmas. Det är helt meningslöst att skämmas. Varför det? Har du gjort bort dig? Nej, det har du inte. Nej. Då behöver du inte skämmas.
Bra. Hur är dagsformen?
Dags, alltså just idag så är jag snortrött. Jag somnar vid 1 och vaknar vid 5. Jag tror det är något väderomslag eller något sånt där, tror jag. Så att, ja, eller jag vet inte vad det var. Vad kan det vara? Då blir man lite så här, då måste jag ha en kaffe. Mm.
I det större perspektivet då, just nu i livet?
Just nu i livet så är det väl ett slags vakuum. Vi har precis avslutat Moulin Rouge på Kina Teatern. Vi har spelat nu i över ett år. Och är väl fortfarande och efter, alltså, det är så jäkla häftigt med kroppen, för vi har haft så mycket sjukdomar i ensemblen, va? Det har bara pågått och vi har haft man har ju kört ändå, man spelar, ställer ju aldrig in, så man kör ändå, och så hade man den här, fan bara vi klarar oss till söndag liksom så här. Och jag klarade mig till söndag. På måndag låg jag helt däckad i förkylning av så här. Så jag har varit lite förkyld nu en vecka. Mm. Kan man väl säga, så jag är lite däckad så, men och också helt så här, man bara känner, fan nu, jag har inte jobbat. Jag ska sitta och skriva, hålla på med massa andra grejer, men jag bara, nej men jag har lagt ner det. Var med familjen. Så att jag har haft lite så här i livet över stort, så är det liksom, jag bara, ja, det kallas för post production depression, kallas det för, när man har kört så jäkla hårt länge och sen är det tyst. Och det är fantastiskt skönt, men kroppen måste ju återhämta sig. Mm. Och så just nu är jag i det läget. Mm.
Du sitter ju nu i en podd som handlar om medberoende, anhörigskap och ja, allt runt omkring det. Vad tänker du på när du hör de orden?
Jag tänker på så mycket sorg och smärta som finns i det. För just det där, och att det också blev... för mig ett wake up call när jag insåg att det fanns någonting som hette medberoende. För det visste jag inte förut. Förr var det bara de där idioterna, de som är beroende, eller jag själv, eller alltså man, det fanns bara det här beroendet. Men när man förstod att det fanns en bieffekt av det just med medberoendet, det var ganska skönt att få så där, aha, är det därför som jag reagerar så här och så här och så här? Ja, men då är det ju inte konstigt, det är helt naturligt att man är medberoende. Det är en psykologisk process som är helt naturlig, att man faktiskt är medberoende och att man faktiskt gör våld på sig själv och sina egna känslor. Det är en naturlig psykologisk process. Därför att man lever kring ett kärnkraftverk av ångest eller missbruk eller whatever det kan vara. Så det jag går igenom nu, det är helt naturligt. Ja, okej, då är det inte jag. Då behöver inte jag. Då kunde jag liksom separera på den som var jag och den psykologiska processen som jag har blivit indragen i. Som inte egentligen är jag, för det är ju inte jag och mina egna viljor. Utan det är en psykologisk process som de där... Då med, alltså de som är missbrukarna drar med oss andra runt omkring. Och det kunde jag tycka var en liten tröst i det, att jag behövde inte känna mig konstig eller jag behöver inte ha någon skuld i det då. Men sen kom ju nästa process, okej, hur tar jag mig ur det här nu då? För jag är ju medberoende och jag gör ju vad som helst för att blidka de där människorna. Eller hos mig själv, när jag själv har varit inne i missbruk, för jag har egentligen aldrig varit fast i något missbruk, jag har bytt missbruk hela tiden, så jag vet inte vad man kallar det för, missbrukspersonlighet, va? Men när jag då, nu kan jag mycket snabbare så här förstå att min fru gör saker och ting så här, fast det är ju för att hon vill mig väl eller så här, och då klipper jag det direkt. Så fort jag blir medveten om att jag dras in i någonting, då kan jag klippa det, för att jag förstår den psykologiska processen liksom. Så för mig var det ganska skönt att förstå att det fanns något som heter medberoende, för då kunde jag ju förstå att det inte handlade om mig personligen, Morgan Alling. Min kropp går ju igenom det, men jag mentalt behöver inte fortsätta att vara i det. För när man är medberoendet, då är man ju bara arg, det är bara känslorna som styr. Så jag kunde klippa på mina känslor och det intellektuella. Och det var ganska skönt när jag insåg det. Nu är ett långt svar, men jag hoppas att du förstår vad jag menar.
Mm. Men det är det som är det fina med podcast, det var svara hur långt du vill.
Okay, ja, tack. Ja.
Men hur gammal var du när du kom i kontakt med begreppet medberoende?
Vad kan jag ha varit? Jag har tappat tid och perspektiv på ålder och så, men det måste ha varit någon gång runt 35-40, alltså kanske 10, 15, 20 år sedan. Nej, 10 kan jag säga. Men jag är 55 idag, så att men kanske 20 år sedan, för 15, 20 år sedan, så tror jag att någonstans där gick det upp för mig att det fanns någonting som hette, alltså intellektuellt fattar man ju. Jag har ju suttit med min morsa som har försvarat övergrepp, när hon har blivit helt sönderslagen i ansiktet av hennes nya kille Ture då, som var jättealkoholiserad. Hon var ju också jättealkoholiserad. De drack ju tesprit och de var ju verkligen så här parkbänksfyllisar. Och hon sen dagen efter sitter och försvarar honom. Ja, men du förstår Morgan, du vet, han blir ju sån, han är full och han menar ju inget illa egentligen. Och ja, men du vet, titta på mig Morgan, jag har så stora blåklockor, vet du, man kan sälja mig en blomsteraffär. Och den grejen att försvara den misären och den skiten, där var jag ju arg. Då var jag ju bara barn, då var jag 4-5 år. Och jag var så arg på det då, att hon kunde sitta och försvara en förövare. Men jag förstod ju inte att hon var medberoende. Jag förstod ju inte, det förstod jag ju mycket senare i livet. Men om man också växt upp med så mycket missbruks omkring sig, så lär man sig att förstå till slut alla, att man börjar kunna kontrollera känslorna. Men jag är arg på det, jag är arg på det. Men jag förstod inte varför. Och när jag fick reda på att du är ju medberoende. Va? Vad är medberoende? Ja, men du går ju inte. Min mamma sa ju alltid det. Att hon skulle ha gått efter första slaget liksom. Och det så sa hon om alla killar. Men om man är kvar för att man man har en dröm eller en önskan eller en så, och sen så förstår man att det inte alls det det handlar om. Det handlar om ett missbruk, ett medberoende.
Ja, precis. Alltså personen blir ofta den här personens drog.
Ja, och det ena hjälper ju det andra.
Ja,
den
ja,
ena,
så verkligen. Här. Men ja. Den beroende och den medberoende, de fyller ju en funktion i varandras liv. Liksom.
Ja, det blir, ja, verkligen.
Det är gift liksom. Men om vi ska dröja lite vid din uppväxt då, som du har pratat om i olika sammanhang. Och det är ju en, ja, men, vad ska man säga, mer än en väldigt traumatisk uppväxt.
En alternativ barndom, ja.
Det får man säga.
Ja.
Men hade du någon...
Det hade väl du med?
Det hade jag absolut.
Ja, det har du pratat om 1000 gånger.
Kan det jag? Har jag också gjort.
Ja, absolut.
Men det kan vi snacka också. Ja.
Men jag läste ju... Jag lovade dig att jag skulle läsa din bok. Mm. Och det gjorde jag i början. Och sen så tyckte jag den var så jäkla fantastisk. Men sen kom det någonting annat. Jag vill bara säga det att jag... Då läste jag just din barndomsstory där. Mm. Och även om vi har helt olika uppväxter så förstår jag ju precis det som... den enorma längtan efter kärlek som man inte fick, för att drogen fick den kärleken.
Ja, det blir ju som en röd tråd genom linjen.
Ja, absolut. Men sen måste ju vi, när vi inser det, att fan, det här är ju en röd tråd genom mitt liv, när jag inser att jag agerar utifrån min ryggsäck, min barndom, och jag känner att den är negativ. Jag har ju haft en positiv... Det har ju också fört med sig positivt, revanschlusten, viljan att aldrig ge sig, att bli någonting annat, att faktiskt välja att vara schysst istället för att självömg. Alltså du vet, när det har gett mig så mycket positiva saker, för jag har verkligen sett min barndom som en drivkraft, så måste jag också förstå att den har gett mig någonting annat med offerrollen, och att jag inte vågar vara i konflikter. Alltså det finns ju så mycket annat som har skapat då, men när man inser då att, men fan, det är ju också min ryggsäck. Och de andra sakerna, de kunde jag klippa med och sådär, jag ska göra så här, jag ska gå vidare dit, jag ska flytta dit, jag ska fan gå scenskolan, jag ska fan, det drivet är ju fantastiskt, men det är ju val jag har gjort på grund av min ryggsäck. Och likadant kunde jag inte göra när jag insåg att jag var liksom medberoende, eller att min ryggsäck styrde mig. Då hade jag mycket mer förklaringsmodeller när det handlade om den låga självkänslan. Liksom. Och där så att ibland så var det verkligen en jätteframgång och drivkraft, hela ryggsäcken och barndomen, men å andra sidan ett sänke. Liksom. Mm. Och när jag insåg att det fan, jag måste också kunna klippa sänket. Den där bojen som håller mig neråt. När jag klipper den och kan börja flyga uppåt. Flyta uppåt mot ytan. Det var tuffare.
Mm. Men jag tror att det du beskriver där är en slags brytpunkt som vi alla som har växt upp i dysfunktionella miljöer någon gång upplever. Eller ja, i bästa fall upplever. Ja. Alltså, vissa kan ju vara fast i de där, vad ska man säga, i de här käglorna. Eller vad heter det så här? Fängslorna?
Ja,
du vet vad jag menar.
Ja, fängelsebojorna.
Ja, exakt. Bojorna. Vissa kan ju vara fast där för alltid liksom.
Verkligen.
Så är det ju, om man inte gör ett jobb med sig själv eller på något sätt sådär. Men det som du beskriver nu, för mig känns det som att, eller för mig var det brytpunkten när jag blev nykter. För då gick jag från att skylla hela mitt liv på mina föräldrar och känna mig som ett offer, och att ja, det är klart jag skulle bli en missbrukare, min pappa var ju det och min mamma var ju så olycklig och allt där. Man var liksom, det var liksom, jag var dumd att bli det, tills jag fattade att jag bestämmer över mitt liv och jag kan förändra mitt liv. Då blev istället hela min trasiga och stökiga historia en drivkraft istället.
Exakt.
Och den punkten är ju, ja, men helt avgörande.
Ja, men verkligen, när man inser, när var din, nu vet ju, alltså man kan ju kalla det för bottom line också, liksom, nu går det inte längre. Det var ju en skillnad ifrån att när du bestämde dig, om jag förstod dig rätt nu, så var det så här, en sak, det beslutet kunde du ta när du har blivit nykter.
Jag kunde se klart då.
Ja, då kunde du se klart, ja.
För jag tror så här, att när jag kunde liksom förlåta mina föräldrar för min barndom, jag kunde förlåta mig själv för all skit, då kunde jag se klart och förstå att de hade gjort så gott de kunde utifrån sina förutsättningar och sitt bagage. Jag kunde bara se allt sånt klart. För innan det så var det som att allt var en dimma av alkohol och droger, men som har kombinerats med, ja, med självömkan och offer och ilska, sorg, allt du vet. Så mycket av allt det där. Ja. Då är man ju blockerad.
Ja.
Helt blockerad.
Precis. Då ser man inte. Nej, exakt. Jag håller med dig. Och det, precis så var det för mig med. Alltså, just det där när man då inser, jag har ju aldrig varit nere så som du kanske har varit i, jag har ju varit, alltså verkligen druckit 7 dagar i veckan under ganska lång tid, men jag kunde sluta, när jag slutade så hade jag egentligen inga problem med alkoholen, själva giftet hade jag inget problem med, utan för mig var det det sociala, men då bytte jag missbruk. Så då gick jag vidare till någonting annat istället. Och då körde jag det ett tag. Jaha, men jag var inte alkoholist. Nej, men nu blev det spel istället. Eller träning, eller mat. Eller, alltså jag bytte bara missbruk. Och det insåg jag. Fan, jag är ju, när jag insåg någon gång i mitten av 90-talet att jag är ju en missbrukspersonlighet. Jag behöver ha den här kicken eller endorfinet eller vad fan det nu är man behöver. Dopaminet i huvudet liksom. Jag måste ha det för att kunna må bra. Och när jag insåg det så var det så här, och då börjar man att tänka klart, kunde jag uppleva. Och då behöver jag inte vara arg längre, jag behöver inte springa, jag behöver inte liksom fly på något sätt. Utan jag kunde, då kunde jag så här, nej men jag spelar den här veckan för att jag vill det. Men nästa vecka och 3 månader framåt så skiter jag i det. Jag var tvungen att ta tag i mina så här. Sen så insåg jag, fan jag måste ju ta tag i varför jag hela tiden måste byta missbruk också. Så att,
men var du arg länge på din uppväxt och barndom?
På vissa delar. Fast jag tror så här. Nej, jag har, min grej har väl varit så här att jag har varit öppen med det ända sedan jag var 4-5 år. Mm. Så har jag, när jag kom till, jag bytte ju skola 9 gånger på 11 år. Alltså jag bodde 3 månader där, och så 3 månader där, 1/2 år där, 1 år där. Så bytte jag ju hela tiden klass och så här. Och till alla klasser jag kom till var jag ju så här, hej, jag heter Morgan och jag är barnhemsbarn. För det visste jag ju redan att de visste. Mm. Så att jag behövde aldrig dölja vem jag var liksom. Utan jag bara, jag är barnhemsbarn men jag är bra på fotboll också. Mm. Och då blev de ju, aha. Så jag föregick allas fördomar om mig. Så att jag
Hur fan har man den kraften som liten grabb? Jag fattar
inte. Ja, men därför jag tror så här, jag tror, om jag ska vara ärlig, alltså så här. Eller ja, ärlig vill jag ju verkligen vara. Men jag har ju funderat på det. Jag har ju föreläst så jävla länge och jag får alltid den där frågan. Så under årens lopp så har jag liksom så här. Jag tror så här att min mamma som gick bort faktiskt förra veckan. Hon var 84 år. Jag fattar inte hur hon överlevde så länge. Det är helt sjukt. Men hoppas hon har bra, gett mig bra gener också då. Men hon ville ha mig. Hon fick 6 barn. Men jag var den 5:e ungen och mig ville hon verkligen ha. Så att hon sa då att hon ville sluta dricka, hon liksom blev upp allting och styrde upp sitt liv för att hon ville verkligen ha mig. Och jag tror att de åren jag fick med henne, de första 2-3 åren där, hon var fortfarande full, för det har jag sett i papprena. Så de hittade ju mig, poliserna hittade ju mig och min morsa under pappkartonger och allt möjligt så här. Och så att hon, det är inte riktigt 100% sant, men hela grejen var ju att jag alltid kände hennes kärlek när jag var liten. Jag har alltid känt att hon har skyddat mig och hon har alltid sagt så här, Morgan, du ska inte låta någon sätta sig på dig. Låt ingen sätta sig på dig, Morgan. Låt ingen sätta. Så att hon har alltid. Och där tror jag, och sen var det ju så här, jag var ju den som var tvungen att prata med poliser när poliserna stormade in och skulle så här, och det var jag som stod och ljög för poliserna också, och jag som skyddade min lillebror, för jag hade en lillebror också på 2, alltså som är 2 år yngre än mig. Honom var jag ju tvungen att ta hand om också, så att jag var tvungen att ta hand om henne, ljuga för poliserna och ta hand om min lillebror. Så att jag tvingades ju någonstans bli street smart redan när jag var 2, 3, 4, 5 år. Och så där tror jag att det där startade en process att jag äger mitt eget liv. Mm. Jag är själv och jag är själv och det är fint att vara själv. Och sen så var det ju bara, sen kom jag på det barnhemmet och så bytte jag till den skolan, så kom jag till en annan skola, så att jag har ju alltid varit själv. Och då har jag ju bara kunnat vara arg när människor har varit riktigt dumma i huvudet. Jag har egentligen aldrig varit arg på samhället, eller ibland har jag varit på socialsekreterare och jag har varit svinförbannad. Jag har skrivit det i min bok och pratat om det och föreläser om det. Så att det är ju individerna jag har varit så jävla förbannad på liksom.
Men inte på mamma?
Nej, jag har aldrig varit, precis som du säger, jag kunde förstå henne att det var en sjukdom. Mm. För att hon älskade ju mig, men hon, jag såg ju henne som ett offer för någonting.
Men det otroliga det här är att du kunde se att hon var sjuk redan då. Det är det som är
anmärkt. Jag förstod ju inte att hon var sjuk i alkoholism. Nej. Utan jag förstod att hon var utsatt utav hustrumisshandlare. Mm. Så att då såg ju jag att Ture slog ju henne. Okay. Och fan, jag såg ju inte att de var... Alltså jag hatade ju alkoholen redan då på ett sätt. För jag märkte ju att när jag showade, jag fick en blå gitarr och jag stod och showade med och spelade Elvis Presley och alla skrattade bara, Morgan, du Elvis, kom igen, och alla stod och dansade. Sen märkte jag att festen, de skrattade ju för fan inte åt mig längre, de skrattade åt varandra, och då tog alkoholen över, och sen blev det alltså misshandel och fylleri och grejer. Och då förstod jag ju att det här med alkoholen, det var ju någonting de älskade dem. Men jag förstod ju inte vad det gjorde med, alltså när jag var riktigt så här. Men sen så...
Så din ödmjukhet och förståelse inför din mammas där kortakommanden, den fanns liksom där för att du såg hur utsatt hon var?
Ja, det gjorde jag ju. Och sen också förstod, sen var det ju hon, hennes ord, jag förstod ju att hon älskade mig, men hon kunde inte ta hand om mig. Mm. Det var ju det som var grejen då. Sen har man ju liksom levt med det där. Sen så kommer livet, de hamnar på barnhem och så hamnar man hos fosterföräldrar som tar hand om en, och så får jag en bra fosterfamilj helt plötsligt när jag typ var 8 år gammal, och då behövde jag ju inte liksom hålla på och fly, utan då kunde jag börja göra det jag älskade, hålla på med teater och fotboll och allt det som sådär. Så att då tappade jag ju det här kampen att komma tillbaka till min morsa liksom. Mm.
Men borde inte du vara mer fucked up än du är?
Jo, det kanske, men jag har aldrig skämts för vem jag är. Det är det jag tror också, så här, jag har alltid varit så här öppen med vem jag är. Och att jag visste så här, jag tror så här, hade jag gått in i missbruk, min brorsa blev ju narkoman liksom. Han är fin idag, men höll på i 40 år liksom. Hade jag valt det spåret, och hade jag varit fucked up. Men jag började dricka sjukt sent i livet. Jag hade bestämt mig svintidigt, jag ska inte bli sån. Det var mitt mål. Jag ska aldrig bli såna som de jävlarna var mot mig. Jag ska ge mina barn en barndom jag inte fick. Det är allt det där har malt i mitt huvud. Sen har jag varit livrädd för det liksom. Men jag började dricka väldigt sent, så att jag hade så att säga mina mål i livet. Vad jag ville bli skådespelare, det var det, fotbollsspelare eller skådespelare, det var liksom mina, och fotboll fattade jag ganska snabbt att det blir inte, då blir det skådespeleri, och det skulle ingen jävel störa liksom, för mig, ingen skulle sabba det. Och när jag hittade så här första grenen och började klättra på den, så var det ingenting som fick störa det, och då kunde inte alkoholen komma in i mitt liv eller de andra jävlarna som har satt sig på mig. Jag var fri och jag var ensam. Jag flyttade till Malmö som 17-åring.
Och du visste någonstans att om jag tar in alkohol i mitt liv här, då kommer det störa min väg.
Totalt. Ja. Totalt. Jag visste så, eftersom jag trodde att det gick i arv.
Mm. Vilket vi gör ofta.
Ja, absolut. Ja, ja. Och det visste jag ju. För det sa nämligen den fosterfarsan jag kom till, Alling då, Martin Alling då. Han sa ju alltid det. Det var ju det första han gjorde, var ju att sätta mig i MOFs nykterhetsförbund och vi som inte röker, och han fick ju mig att förstå faran med droger och såna grejer. Jag var ju 8 år, så jag matades ju med det, och då matades jag ju också bland annat att man ärver, du kommer att ärva det där och passa dig för det. Men sen så när jag började dricka, kanske jag var 17, 18, 19 år där någonstans, då var det som jag hittade hem liksom. Fan, vad var det här? Det här var ju fan bara gött och härligt och trevligt, det var ju fan underbart. Men jag var bara så, nej, men nu ska jag inte ha mer. Och så långsamt men säkert, till slut så drack jag ju hela tiden. Men så det är ju ett sånt jäkla, ett jäkla gift. Men då, det där du frågade mig om jag hade bara det här målet i livet som, alltså ingenting fick störa. Men det målet blev ju också min nackdel senare i livet när framgången kom. För det är ju en sak att överleva. Men jag upplevde senare i livet när jag fick all framgång med tippen och alla tv-program och egna programledare och egna teatrar och allt så här, då kunde jag inte ta det. Då slog ju allting tillbaka på mig med att jag inte är värd det här. De säger att de älskar dig, men de ljuger för dig liksom. Hela den där låga självkänslan som jag hade, det var ju som ett svart såll in i mitt bröst. Det spelade ingen roll vad folk sa till mig. Jag älskar dig Morgan, ja visst nu ja, men sen då? För jag visste ju att det alltid finns ett sen då. Och det där Men sen då, det levde jag med sjukt länge. Men det var ju också den där rädslan att förlora allt som gjorde att jag började dricka också ännu mer. För jag var livrädd för att förlora det jag hade liksom vunnit. Så att då blev det som ett ekorrhjul. Jag var livrädd för att förlora, så då dövade jag den rädslan genom att dricka alkohol. Och det gjorde ju att jag blev ju bara, då blev ju ångesten så jävla mycket starkare dagen efter, så att så det blev som ett jävla ekorrhjul det där.
Men det är intressant det här ändå, för du säger själv att din mamma har ju, ja, hon dog nyligen, may her soul rest in peace, men levde med sjukdomen. Blev hon nykter någon gång?
40 år var hon nykter.
Ja.
Hon var ju, gud, hon drack ju tre. Hon drack ju alltså, kunde dricka 5-6-7 liter tesprit om dagen. Så när hon stod och silade i limpa då, fast hon bara, det hjälpte ingenting. Det värsta var att det sved så jävligt. Det var som att pissa taggtråd, sa hon.
Men fick ni chansen att reparera?
Ja, er? absolut. Nej, men hon var ju typ 35 eller sånt där när hon hamnade på sjukhus, för hon hade någon livmoder i halscancer, whatever. Jag har ingen aning vad det var, men så då opererade de ju henne, men hon låg ju på sjukhus nästan i 2 år, för hon vägde alldeles för lite. Hon var ju så jävla illa där när hon hamnade där. Och då var det en läkare som till slut sa bara, nu Kate, nu håller du käften, nu kommer jag operera dig. Och så gjorde hon det, han gjorde det. Och då blev hon ju nykter under de här 2 åren på sjukhuset. Då blev hon nykter, och sen när hon kom ut därifrån så bestämde hon sig för att då hade hon förlorat allt. Alla sina 6 barn, allt förlorade hon. Och då hade hon bestämt sig för att nu ska jag få ordning på mitt liv. Så då startade hon Länkarna i Göteborg, för tjejer under 15 år startade hon. Så att, och då jobbade hon med det. Och så hon är ju lite legend i Göteborg sådär, var hon, Kätan liksom. Som både var en av de värsta på parkbänken, men sen också räddade upp det. Så hon var ju nykter i 40 år. Men vet du hur roliga var? Det var ju att när jag kom hem till henne ibland sådär, och då hade hon alltså hon kunde öppna barskåp. Vill du ha en liten whisky? Och jag bara, va? Vad fan, har du sprit hemma liksom? Ja, men du kanske vill ha en konjak. Så då hade hon alltså sprit fan överallt i hela jävla lägenheten. Under diskon och barskåp. Och, ja, men jag köper det när jag åker till Spanien. Vet du, köper lite aprikoslikör så här. Det kan ju ha gott för någon som vill dricka. Ja, men varför har du det här? Nej, men det är för att hålla djävulen nära, sa hon.
Jag känner igen det där. Det är lite en 12-stegs-sägen. Folk säger där, vissa vill ju ha det hemma just för att, liksom så här, ja, men som du säger, att de vill någonstans kanske också bevisa sitt tillfrisknande för sig själva. Ja. Att de faktiskt är så safe som de är.
Ja.
Och såklart också bjuda folk som kommer. Men det tror jag att det är en sidogrej, tror jag.
Ja.
Jag tror snarare så här, men fan, jag är ju safe, jag är cool.
Ja,
liksom.
Ja. Jag tyckte det var helt fascinerande. Men jag förstår det. Men hon drack ju inte ens Ramlösa.
Jag kan ju säga att det kanske inte jag rekommenderar för en nynykter.
Nej, verkligen inte. Nej. Men hon blev fin. Hon blev fin och hon blev jättebra. Vi hade jättebra kontakt. Alltså. Sen, grejen är att jag har ju aldrig skuldbelagt henne. Aldrig någonsin. Jag förstod att hon var ett offer, och sen så var det ju samhället som tog mig ifrån henne, och sen var jag ju mest arg på samhället som ljög för mig och att vi, ja, du vet, de hit, så här. Så det var min grej. Men sen tror jag också så här att för mig var det så här, jag var själv redan när jag var 4-5 år, så jag har aldrig velat ha föräldrar. Jag har aldrig velat ha någon som säger, hej, jag är din pappa. Jag bara, jag vill inte ha någon jävla pappa.
Det fanns aldrig någon pappa i bilden?
Nej.
Nej.
Ja, Martin blev ju min fosterpappa då, Martin Alling, som jag kom till när jag var 8 år. Ja, men han var ju missbrukare han med.
Ja, såklart. Såklart.
Ja.
Men det finns ingen biologisk i bilden alls.
Nej. Pappa Sven heter han. Han stack redan när, alltså innan jag föddes.
Typ. Har du varit nyfiken på att söka upp honom?
Ja, det har jag gjort. Jag ville träffa honom. Och då bestämde vi möte. Åkte jag till Landskrona. Och då träffade jag också mina systrar. Men han kom inte.
Nej.
Och då kände jag bara, nej, fy fan.
Är du ledsen?
Ja, som fan. Men alltså,
när var det här?
Jag blir ju mer så här. Det var 90, vad fan var det? 90-talet. Det var när jag gjorde ett tv-program på tv. För då blev det helt plötsligt så här att alla satt och tittade på tv. Jag har en ganska stor släkt i Landskrona. Så alla satt och tittade, men herregud, det är ju Morgan, vad fan gör han där på tv? Herregud, va? Vem är Morgan? Morgan, det är Svens son. Det har blivit världen sån här. Många som inte, mina systrar som inte visste att jag fanns och whatever. Så att jag, Och så då blev det ju att någon skrev till mig, hej, vill du komma och träffa din pappas vän? Och jag bara, okej, okay, absolut. Så jag var ju skitnervös. Så jag åker dit och så kommer han inte. Mm. Och när det hände då 2 gånger, då kände jag, nej, nu är det nog. Nu det han, om inte han vill, vad fan ska jag hålla på och vill? Jag har ju klarat mig jättebra hela livet utan honom, så jag behöver ju inte.
Så det var inte ens han du hade kontakt med?
Nej, det var via. Mm. Så jag pratade alla morgon. Men sen så träffades vi på en släktmiddag. Träffades vi. För att det var någon av mina släktingar som fyllde 70-80 år. Eller vad hon fyllde. Och då ringde de och frågade om inte jag ville komma dit. Och då gjorde jag det. Då åkte jag dit och då träffade jag hela den släkten. Liksom. Och då fick jag sitta bredvid honom. Det här finns på band också. Men det är så... Vet jag, det kryper i mig när jag tänker på att jag har en far. Alltså det där, vem är det? Mm. Det är ju en gubbe på bussen. Är det min pappa? Jag känner inte igen mig. Jag vet inte vem det är. Du vet, jag får passa. Och så satt vi där och han bara, ja. Och jag bara, okej, är det läget då? Ja, jo, det är bra. Själv då. Och satt vi där. Hade ingenting att prata om. Jag visste inte. Och han, och jag försökte.
Det blev bara ytligt trams liksom.
Ja, men det blev ingenting. Ja, fy fan, det blev ingenting. Det blev inte ens. Och jag fattar också, här kommer den. Och han har säkert massa skuld och grejer. Eller så har han inte det. Jag har ingen aning. Så för mig blev den där, jag är ganska ointresserad av det. Jag går vidare. Jag har klarat mig bra innan. Så när han dog så var det någon ringde och sa, ja, men din pappa har dött nu. Jaha, okej. Okay. Ja, men tack så mycket. Jag ska in och spela nu. Tack, då vet jag det. Klick, så la jag på. Så det, och det där kanske är något som du frågar. Du verkar så, vad heter det, att du inte är mer fucked up. Det kanske jag är. Jag kanske är halvpsykopat. Jag har ingen aning, som bara stänger av sådana starka känslor. Jag vet inte.
Ja, eller så har du gjort ett jävla jobb med dig själv. Det kan ju också vara ett svar på frågan.
Ja, även denna vecka så görs den här podden i samarbete med mina vänner på Nämndemansgården. Och för er som inte vet det så har Nämndemansgården varit ledande inom svensk beroendevård i över 37 år nu. Både vad gällande beroende och för medberoende och anhöriga. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men kanske inte lyckats ännu? Har folk i din närhet uttryckt en oro för dig? Bör du få konsekvenser av ditt drickande? Ja, då kanske det är dags att göra en förändring. Då kanske det är dags att söka hjälp. Och en nyhet från Nämndemansgården som jag vill trycka på lite extra idag är att nu har de även börjat med digital gruppbehandling för dig som har ett riskfyllt drickande. Det ger dig möjlighet att delta var du än befinner dig i världen. Gruppen träffas digitalt en gång per vecka under 20 veckor och varje tillfälle är 3 timmar. Behandlingsformen vänder sig till vuxna män och kvinnor som har ett fungerande socialt nätverk och en fast förankring i arbetslivet, men som kanske riskerar att utveckla ett alkohol- eller drogberoende. Och sist men absolut inte minst så vill jag poängtera en viktig grej. Att behandlingsprogrammen hos Nämndemansgården anpassas efter varje unik individs behov och livssituation. Så det finns möjligheter för alla. Låter det här bra? Känner du dig träffad kanske av något jag säger? Då kanske du behöver kontakta Nämndemansgården på nummer 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör den här podden.
Men jag tänker att med den bakgrunden du har och den uppväxten du har så finns det exempel på människor som har blivit bra mycket mer fucked up än vad du är.
Ja.
Så det var mer det jag menade med frågan.
Ja, nej, men jag har funderat på det. Jag jätteofta så jag i vissa perioder så kunde jag uppleva att allt jag tar i blir guld. Alltså framgång och så här, fan jag gjorde det programmet och det och jag ställde mig på den scenen. Det blir bara framgång. Det var som att jag hade en vad heter det, att jag var blessed, alltså begåv, alltså på något sätt välsignad.
Pojke med guldbyxorna.
Ja, precis, på det så här. Men sen och då blir jag liksom så här, fan jag måste ha djävulen i mig. Alltså på något sätt har jag jag har djävulen i mig, för allting jag rör vid blir guld. Men sen alla relationer, det dör. Det bara dör. Jag har en djävul i mig också. Så att jag har en satan i mig som hela tiden styrt mig. Så upplevde jag förr. Så är det inte nu. Men jag kunde bli rädd för mig själv. Just med att fan jag gjorde det. Fan det blev det också succé. Jävla skit. Fan också. Så jag blev så jävla. Ja men då kommer ju nästa grej bli en flopp. Men i relationer, då kunde jag ju bli så jävla överkörd. Och då fattar jag att det är ju också, det är också den här djävulen som har kontrollerat mig. Du ska ha framgångar, men du ska fan inte kunna njuta av den.
Men det är inte lite klassiskt på något sätt då? Folk som kanske har ett lite trassligare förflutet och kanske också som är skådisar, att man är väldigt bra på prestationsbiten, men de riktiga värdena, relationerna, det kan vara lite svårare.
Verkligen, alltså jag hade sjukt så. För min stora grej var att jag ville leva i en relation. Jag ville ha det normalt, jag ville ha det bra. Jag ville att vi skulle så här, inga jävla bråk och inget stöd. Alltså jag ville inte, hålla inte på med den här skiten. Men sen så levde jag ändå relationer som var destruktiva. Mm. Gång på gång på gång. Och jag bara, men vad fan, vad är det? Är det någonting i mig då? Men det kanske inte lite, det kanske, då hittar jag på massor med orsaker till varför det aldrig funkade liksom. Men jag, det var ju inte jag som skulle göra slut. För jag skulle aldrig vara the bad guy. Mm. Verkligen inte. Utan skulle hon, vill hon inte ha mig, så är det hon som får säga det. Mm. Vilket är jävligt osoft också ju.
Men det där är ju speciellt. Alltså när man har växt upp i såna här miljöer som både du och jag har gjort, så är det som att man inte riktigt fattar varför man bara dras till dysfunktionella och destruktiva relationer.
Tills
poletten faller ner och man bara, men det är ju allt jag har sett.
Ja,
det är allt jag har levt i.
Ja, jag vet. Jag är i kaos och jag är trygg.
Ja, exakt.
I kaos och jag är trygg. Jag mår bra här.
Ja.
Och när det inte var bra, ja, men då, eller när det var bra och jag bara kände, nej men fan, nu är, jag måste ha lite kaos i livet. Ja. Då skapade jag ju kaos. Vet. Och då kunde jag ju säga, ja men vad var det jag sa? Ja. Du vill ju inte ha mig. Och så fick jag rätt. Och när jag insåg det jävla ekorrhjulet. Och det är ju det här med, då tycker jag att det, där är jag ju fucked up liksom, på ett sätt att jag var tvungen att skapa. Men det var ju min fru, vi träffades för 20 år sedan, det var ju hon som satte stopp för det. Mm. Helt och hållet. Och hon har ju världens tryggaste uppväxt och är världens stabilaste. Och sen så då bara, hon gjorde ju slut och gick. Mm. Och jag fattade ingenting, vad fan, ja men du vill ha mig men du vill ändå inte ha mig. Mm. Och då förklarade jag min barndomshistoria, för jag ville få lite så här sympati, förståelse och liksom så här. Hon bara, aha, okej, jag fattar. Men varför straffar du mig för saker som hände för 40 år sedan? Mm. Jag är ju inte dem. Och då fattar jag ju, nej men herregud, det är det jag gör. Jag håller ju för fan på och straffar ut henne och mig själv för grejer. Och då, jag trodde att jag var klar. Jag trodde att jag behöver ingen. Min ryggsäck är där, den har jag ställt undan. Den är fine. Jag står på Dramatens stora scen. Det går hur bra som helst. Jag vann. Håll käften allihopa. Fuck you. Och sen så bara, nej, jag var ju inte klar. Jag trodde det. Och då kraschade jag lite grann. Och sen så bestämde jag för, nej men fy fan, jag måste ha henne. Så fick jag kämpa som satan.
Nej men det där är så intressant, för att jag tror att man behöver nog träffa någon som kan säga som hon gjorde.
Ja.
Är det någon psykolog eller terapeut,
exakt,
som kan bryta ner det där till att liksom förklara för dig att okej, okay, det här sitter djupt i dig. Ja. Det här är din autopilot. Mm. Men du måste lära att gå emot det där.
Exakt.
För om man inte fattar det och får förklarat för sig, då kommer man ju fortsätta göra så.
Ja, ja, ja.
Jag är exakt likadan i relationer.
Alltså när och jag tror de flesta av oss är,
när det är bra, man bara skapar ett drama, skapar lite skav för att det ska kännas lite, det måste hända någonting.
Ja.
Folk är bara så här, vad gör du?
Ja.
Tillåt dig själv att ha lite bra och lugnt och skönt. Ja. Vad är det här egentligen?
Ja.
För du vet, som du säger själv, normala och trygga människor, de fattar ju ingenting.
Nej.
De bara, vad pysslar du med nu?
Ja.
Det här är ingen grej.
Nej, nej.
Gör inte en grej av ingenting.
Nej, jag vet. Ja, men det där är så jävla klart. Och det, vet du, när jag är ute och föreläser eller pratar om det här offentligt då med andra och pratar precis om detta, då ser jag hur så många människor, de sjunker ner. Många börjar gråta och de flesta som har partner med sig tar den andres partner i handen för att det här är klassiskt.
Mm.
Och så många som kommer bakom. Och där vill jag ju också säga så här, det är klassiskt därför att det är psykologiskt, det är en psykologisk process. Vi är livrädda för att bli svikna igen. Och det är ingenting konstigt. Och därför så bygger vi upp en sån jävla murar och försvar och taktik och grejer för att aldrig mer känna den smärtan.
Mm.
Och det är helt naturligt. Men när vi vet om det, det är då vi testas. När vi vet om, när psykologen eller min tjej eller din tjej eller din kompis säger det är det här, det är då vi testas. Det är då vi måste förstå att nästa gång det här händer så måste jag göra tvärtom.
Mm.
Jag måste, om jag vill ha den där relationen eller vill bli normal, om jag säger innan citattecken, så måste jag göra jobbet. Det är ingen annan jävel som kommer göra det jobbet. Nej. precis samma sak som jag slutar dricka. Det finns ju ingen annan jävel som slutar dricka så blir jag frisk liksom. Nej. Jag måste göra jobbet. Och där tycker jag att det stora grejen har varit för mig, att när jag insett så måste jag påminna mig varje dag om att, ja men du vill ju inte det. Då måste du göra tvärtom.
Mm.
Och det är ett tufft jobb. Det tog fan 30 år.
Men jag tycker att det där går att applicera på flera delar i livet. Inte bara på kärleksrelationer. Jag kan även applicera på mitt föräldraskap. För jag kan känna ibland att jag är felprogrammerad. Men jag är liksom från en trasig uppväxt.
Ja.
Och jag vet intellektuellt hur jag vill vara som förälder. Vad jag vill ta med mig från min barndom. Och vad jag vill göra annorlunda.
Mm.
Och jag tänkte så här, det ger mig en mall för att bli den perfekta föräldern. Ja. Tänkte jag när jag fick barn.
Ja.
Och sen när jag väl har barnen nu, då är det som att jag liksom är programmerad att göra om mina föräldrars misstag ibland. Att jag liksom är som en autopilot.
Mm.
Och jag måste konstant vara medveten för att gå emot det.
Ja.
Min instinkt att göra de här misstagen igen.
Absolut. Liksom.
Det sitter så djupt det där.
Ja, men du ska vara stolt och klappa dig själv på axeln att du gör det jobbet.
Tack.
Ja, men det alltså, för precis så är det.
Mm.
Och det är tufft. Mm. Men det är ju inte du som har valt att ha det tufft.
Nej.
Det är ju någon annan jävel som har stoppat in den där skiten i ditt huvud. Mm. Det var ju dina föräldrar som gjorde det valet. Du har ju inget ansvar för det. Att de gjorde det, men du har ju ansvar gentemot dina två fina döttrar idag liksom.
Mm.
Och då måste du göra det jobbet, därför att det var någon jävel som kom in och högg av dig ena benet, så du är tvungen att halta liksom. Mm. Eller halva ditt hjärta eller halva din självkänsla eller vad du säger. Jag upplevde väldigt länge att jag kände mig som att jag är som en glad jävla hundvalp som får vara med i livet och jag får göra det jag vill. Jag var som en jävla hundvalp, så jag var glad och tacksam. Och jag gick på mig folk som blåste mig på pengar och de ljög och hit och dit. Men jag bara fortsatte som den här blöta hundvalpen. Jag var så jävla glad, för jag hade överlevt. Jag hade fått livet. Titta på mig, wow, wow, wow. Men det var någon som gick och sköt mig i låret så att jag långsamt förblödde. Så att jag sprang och var glad, men jag långsamt så sjönk jag ner för att jag var skadeskjuten liksom. Och när jag inser att det är ju inte jag, utan det är någon annan jävel som har satt in de här programmeringarna i mig, då får jag ju söka läkarvård och lappa om mitt skada, skjut, och sen så får jag göra jobbet. Jag får hoppa på tre ben liksom.
Mm.
Och det är fine, men jag kommer inte vika ner mig liksom. Mina barn och dina flickor ska få en barndom som vi inte fick.
Mm.
Och det jobbet kan ingen annan göra. Och då måste vi också vara jävligt stolta över att vi faktiskt gör det jobbet.
Mm.
Vi klappar oss på axeln, du är fortfarande nykter och jag är också nykter och liksom vi gör det jobbet. Och det ska vi vara jävligt stolta över.
Jag tror att det börjar med medvetenheten.
Ja.
Jag tror faktiskt det. Och som du säger, att din fru då var den som sa åt dig att de här mönstren som du har i dig är inte helt sunda och normala.
Nej.
Och jag tänker att det gäller ju både kärleksrelationer och i föräldraskapet och egentligen allting dysfunktionellt man pysslar med i livet.
Ja.
Att man behöver gå emot någonting. Det kanske gör ont och det kanske är jätteläskigt och det kanske är svårt, men det är belöningen att gå emot det här destruktiva och göra annorlunda. Det fan, livets finaste ju.
Ja, det
när man
är det.
Känner att man, fan, jag gjorde annorlunda. Jag kan ju, fan, emot det här.
Ja,
jag behöver inte vara en slav under min uppväxt.
Nej, nej, men det är sant. Det är sant och det är så skönt när man inser det och nu känner. Men det är också så här sorgligt hur, för det är så jävla, det är liksom dubbelt, för jag kan göra det med min familj, jag kan göra det med mina barn och min fru och allting sånt och mina vänner. Men sen så, som jag sa förut, jag hade en fosterpappa då, Martin, som var missbrukare också. Han var spelmissbrukare. Och jag går ju rätt in i min medberoende grej, direkt med honom. Därför att där har jag en tacksamhetsskuld. Han räddade mig som barn. Och jag kan säga så här, ah, nej, men jag behöver inte, jag dricker inte, jag har inte på med det. Jag ska vara hemma, jag ska hämta och lämna på skolan och förskolorna. Det ska jag göra. Jag ska visa mina barn. Men när han ringer och vill ha pengar, vum, då sticker jag tillbaka till mina gamla programmeringar direkt. Mitt gamla behov av att få vara någon annan till lags eller hjälpa eller stödja någon. Du bara ord och så här. Och jag, då kunde jag stå och skälla, jag kunde vara arg, du kan inte så här, men hur mycket pengar ska du ha?
Mm.
Men det här, där är så det här, jävla jobbigt.
Det känner jag verkligen igen. Just det här med att det är enklare att leva upp till den här nya versionen av sig själv i sina relationer som man har skapat själv. Med sina barn och så här vuxna vänner och sånt där.
Mm.
Men däremot om man möter folk från ens barndom, då bara faller man in i de där rollerna igen. Och det är så svårt att värja sig. Jag märker det när jag träffar min gamla familj, mina syskon, mina föräldrar. Då hamnar vi i gamla roller och det är svårt att inte göra det. Och då blir man någon man kanske inte vill vara. Det blir lite dysfunktionellt och jag känner ofta efter det att bara, fan, det här vill inte det här liksom. Det är mycket lättare att vara den här nya Nemo med mina barn och du vet.
Ja, men det där är, och då får man också så här, det som jag tycker är, har varit det stora problemet med medberoende grejen och sådär, det är att när man trillar ner, för det gör vi ofta, som du säger, du åker och träffar dina släktingar och dina närmaste, då trillar du ner igen och du vill inte vara där utan du vill upp igen. Jag ska tillbaka till mina barn, och precis så känner jag också när jag träffar folk som är, eller kollegor i branschen som på något sätt har något jävla missbruksproblem. Ja, men då sitter jag ju där, kvimmar ut och timmar in och lyssnar, och är den bra lyssnaren, och
det triggar någonting
i dig. Triggar någonting, ja. I ett behov. Precis som när min morsa satt och grät efter en hustrumisshandel liksom. Ja, men då fick jag ju vara där och trösta henne, hämta vatten, hämta det, hämta toalettpapper och allt vad fan det var. Och då hade jag en funktion och ett behov, och det behovet är så jävla starkt. Och då trillar man ner. Men jag tror ju att vi, och det ger mig skuld och dåligt samvete att jag trillar ner. Och när man då har haft pengar och jag sa, ja, men hur mycket pengar ska du ha? Då kunde jag köpa mig fri hela tiden. Men jag kände mig för fan våldtagen varje gång jag satte in pengar eller jag hjälpte någon annan jävel så här, som jag verkligen inte ville. Jag kände mig så, inte våldtagen sexuellt utan, men, vad heter det, övergrepp, va?
Mm.
Jag blev så jävla arg. Det var som en känslomässig örfil att någon borrade ett hål i mitt huvud varje gång. Och jag var arg så in i helvete, och min fru fick ta detta. Inte så att jag var arg hemma, utan att jag blir tyst istället, introvert, och så kanske jag går ut och springer en timme eller så sitter jag och gnäller i en timme. Hon bara, ja, fast Morgan, du behöver ju inte betala. Ja, fast det är inte så lätt. Och så att det är ju så att vi trillar ner, men det skapar ju då, när man har trillat ner där gång på gång på gång och så trillar man ner, och då skapar det ju också en ångestproblematik i mig. Varför trillar jag ner när jag har det här så jävla bra? Och så trillar jag ner, och då ger det mig skuld, det ger mig dåligt samvete och det ger mig så jävla mycket skit. Och jag vill inte vara där. Jag hatar det, jag vill inte vara där. Men jag måste förstå att ja, det är ju så det är. Och då får jag klappa mig själv på axeln, för att om jag blir arg på det, då ger jag det ett värde. Då äger det mig. Han har fått sina pengar, han bryr sig inte. Det är jag som äger problemet. Och ju mer ilska jag lägger på mig själv, desto mer ångestproblematik skapar det. För jag förstärker min egen roll i våra drama. Han har ju fått sina pengar, han bryr sig inte. Han kan gå iväg och han trippar på sina tår, kan åka och köpa lite vin och räkor. Medan jag sitter hemma och är asförbannad på mig själv. Men då måste jag bryta där och säga så här, ja, nej, du måste vara snäll mot dig själv. För det där är klassiskt, och det är en roll som du inte vill ha. Så var arg i 10 minuter till, och sen så får du klippa de känslorna liksom. Då klipper du liksom så här. För att det jag avskyr är att jag hela tiden skapar en offerroll som inte är jag. Eller en ilsken roll. Så här. Jag måste få ha tid till att liksom, så här, jag får vara arg nu. Men sen måste jag gå ut och leka med mina barn. Vi tar och går ut och gungar eller whatever. Liksom. Och så får jag klappa på mig själv och vara snäll emot mig själv.
Mm.
För det är inte så lätt att vara människa.
Nej, verkligen inte. Och det du säger om det här med att man måste... Ja, men det är lite i linje med det här med att gå emot fan, sin jag. Natur. Förlåt, spiller du kaffe ut munnen.
Jag
han var så exalterad över samtalet här.
Ja, men det är bra samtal.
Ja, det är bra snack.
Det är jävligt bra.
Det är bra snack, det är det verkligen. Nej, men jag tänker att det går lite i linje med det här med att gå emot sina instinkter och gå emot sin automobil på något sätt. Att vi människor, både du och jag, man kan ha en så här
våra känslor, vi blir offer, vi blir missundsamma, avundsjuka, allt sånt där. Men vi måste konstant ha medvetenheten och gå emot det. Och det kan vara genom att du säger att du leker med dina barn eller gör saker för andra och så. Jätteeffektivt för att komma ur det här ju. Jag har ju personligen så här tacksamhetslistor som jag gör varje dag.
Ja, just det. Det ligger väl också i
12-stegsprogrammet.
Precis.
För jag brukar se det som att när jag vaknar på morgonen så vaknar jag i min sjukdom nästan. Ah. Jag vaknar i det här missundsam, självömkan, offer, avundsjuk och bara de tråkiga känslorna. Mm. Så jag behöver typ konkret skriva upp saker jag är tacksam över för att komma ur det här.
Ah.
För att det är jättesorgligt att erkänna det, men på ett sätt är man ju lite fucked från sin barndom. Vi är ju det.
Så vi är fortfarande skadeskjutna.
Så vi behöver aktivt jobba emot det hela tiden.
Ja.
För att kunna sitta här och garva åt det. Liksom.
Och det är det jag menar. Där ska vi vara snälla mot varandra. Ja. Mot oss själva. Och klappa oss på armen. Fan, vi är bra. Fan, vad vi kämpar. Helvete vad vi kämpar. Ja. För ingen fattar hur jävla vidrigt det är att vara på botten. Nej. En del bara, herregud, det var bara skärpa till sig. Det är ju inte det. Nej. Det är ett helvete där nere. Mm. Och för mig tog det 30 år att komma ut ur den här jävla skiten. Liksom. Men det är ett jobb jag idag kan se tillbaka på. Fan, jävlar, ska fan klappa mig själv på axeln varje dag. Mm. Att jag har gjort jobbet. Det går upp och det går ner. Men jag har aldrig slutat att kämpa för att komma ut på andra sidan. Så att de där listorna du gör, när du har gjort det, ska du fan lägga till en liten punkt till. Fan, och klappa dig själv på axeln. Idag gjorde jag listan också.
För det är ju så mycket svårare att klappa sig på axeln än att slå på sig själv. För att slå på sig själv, det har kommit naturligt för mig hela mitt liv.
Ja, verkligen.
Och det är så sorgligt tycker jag att det ska vara så mycket svårare att lyfta sig själv. Men fan, det blir ändå lättare med åren på något sätt, känner jag.
Ja, det blir det. Och det är, du vet ju hur det är med KBT-träning. Liksom. Vill du bli fri från ormfobi eller hissfobi eller whatever? Det går ju. Du måste ju bara göra kognitivt beteendeterapi liksom, på jävligt kort tid. Sitta med den jävla ormen om och om igen. Och långsamt men säkert så går det över. Hissen, du måste gå ut. Och det som säger det så här forskarna, 20-30 gånger. Exponerar du mot din rädsla så kommer det långsamt gå över. Mm. Och så måste du underhålla det naturligtvis. Och så. Och det är samma sak med oss. Mm. Vi måste ju också hela tiden påminna oss och göra det jobbet och byta ut de där programmeringarna som andra har satt i oss. Och det är ju inte vi. Och, så det jobbet måste vi vara jävligt stolta över att vi också gör. Mm. Känner jag. För annars så blir det bara så här en kamp. Mm. Jag ska fan så här. Vi ska njuta också. Jag hade en period på 90-talet där jag också, som du sa, man var lite missundsam och jag bara, och du vet, jag gick omkring och gnällde på, men fan, den fick det jobbet och fuck, det jobbet och så vidare. Så var det någon som sa till mig, jag får smälta lite nu, du har 3 tv-program och du står på den scenen och gör de här grejerna och du står och gnäller.
Mm.
Liksom så här. Jo, ja, men och så här. Och då bestämde jag mig. Och det var också så här, en snubbe som kom till mig som tackade då, en ganska stor skådis som kom och tackade för en föreställning. Fan vad trevligt det var, fan vad bra det var. Ja, nej men du vet, men vi fick inte till det riktigt idag, det var liksom så här. Och då säger han till mig så här, men Morgan, nu så sa ju jag till dig att jag tyckte att det här var bra. Mm. Jag uppskattade verkligen det du gjorde. Och när du säger att det inte var bra, då är det som att du pissar på min upplevelse. Mm. Jag inte så jag menade. Ja, fast det var så det blev. Och jag blev så jävla. Och då bestämde jag mig på riktigt för att när jag såg den här jäveln som fick det här jobbet, gör att precis tvärtom. Grattis till jobbet. Ja, tack så mycket. Fan vad kul. Och så börjar man snacka och så fick man en vän helt plötsligt. När någon annan sa så här, tack för föreställningen. Ja, tack så hemskt mycket. Fan vad glad jag blir. Så jag kan tänka själv, gick inget bra idag. Men han uppskattade det, eller hon uppskattade det. Och samtalet blev så mycket trevligare och roligare. Och jag tappade bort min ilska.
Mm. Det är ungefär som att jag skulle svara någon som skriver till mig efter de har hört den här episoden och hyllar den här episoden. Mm. Då ska jag svara så här. ja, det var helt okej, men de andra episoderna, den här är ju bättre, så visar någon annan episod.
Ja, det är
sinnessjukt liksom.
Ja, jo, men så,
ja, men, ja, men jag fattar, fan. Jag förstår det. Det är mycket lättare att vara så här, än att bara säga så här, ah, vad kul liksom. Mm. Men det är väl därför vi sitter här och påminner oss själva om var vi kommer ifrån och vad vi behöver göra för att behålla oss i det här vi är i nu.
Ja,
liksom.
Det är som min morsa och spriten. Hon måste påminna sig om var djävulen finns.
Verkligen. Och avslutningsvis i den här podden så skulle jag vilja fråga dig just om det, för att återkoppla till din mor. För att din mor, ja, hon var ju verkligen i skiten på riktigt.
Ja.
Och din bror också. Ja. Så du har ju det i...
alla mina syskon,
ja,
typ.
Ja, typ. Exakt. Det finns i familjen. Och du har själv sagt att du har varit liksom närare i perioder under livet.
Ja.
Ja. Hur ser relationen ut till alkohol idag?
Nej, men jag kan... jag är ju inte beroende av alkoholen. Utan jag kan ta mig en öl, men sen så... Jag vill ju aldrig bli full, till exempel. Så det kan hända att... Alltså, på någon premiär kan jag ta mig ett glas champagne. Och sen är det bra, för jag vill aldrig att mina barn ska känna att jag luktar illa i munnen, liksom. Eller alkohol, eller sådär. Så att jag har ju inte... Jag har ju inte ett problem med själva alkoholen och missbruket så, men idag så vill jag ju inte bli, alltså jag klarar inte av att vara bakfull, alltså här, när jag dricker det där glaschampanjet så mår jag ju piss i 3 dagar. Mm. Så det vill jag ju inte, men förut så hade jag inget stopp, då kunde jag ju ta ett glaschampanj och sen vaknar jag i Köpenhamn liksom.
Mm.
Men så är det ju inte alls längre. Så att jag är ju nykter. Alltså inte nykter. Men jag är inte helt nykter. Jag har inte sagt till mig själv att jag är nykter. Jag säger att jag dricker inte alkohol liksom. Det är, jag är inte nykterist på något sätt. Så det är min relation till det.
När var det som värst? Och så när levde du som rövare hårdast?
95, 96, 97. Då vaknade jag upp i Älmhult, kommer jag ihåg en gång. Jag har fan ingen aning hur jag hamnade där. Vaknade upp i Älmhult i lagerlokal. Det hade varit en stor fest som de hade i Älmhult på den tiden. Det var jävligt roligt, Roadhouse. Det var helt galna fester. Och jag vet bara att jag har varit någonstans, hoppat på någon buss med något rockband, alltså jag fattar ingenting. Och så var det. Men då drack jag 7 dagar i veckan. Men det var ju inte så för att jag skulle döva någonting, för att det var fest hela tiden.
Mm.
Och sen så hade jag en relation som också älskade fest. Så att när jag var i Stockholm så var det ju så här, hallå Morgan, kom in här. Och gick man ju till Roger, sätter det stället uppe vid Operan, bredvid Café Opera liksom. Och så körde man på där, och sen så två dagar senare var på turné i Göteborg, ja men då fortsatte ju festen, och sen var jag i Malmö, sen så fortsatte festen där, så det var ju som att, och sen så 2 veckor senare kom jag tillbaka till det, och då var det ju som att, Morgan, jag har ställt 2 öl här. Fast vi har inte setts på 3 veckor, hur läget då? Va? Jag har 2 öl här.
Mm.
Det var som att det var bara ett vardagsrum för mig. Och jag hade ingen aning om var jag var och vad liksom jag hade varit. Och sen så blev det en dag, hade jag supit hela natten och supit 7 dagar i veckan. Går in och lägger mig ett bad, varmt bad, reser mig upp, svimmar. Hade jag inte ätit, hade inte liksom, klockan var 2 på dagen när jag hade vaknat, svimmar. Där och då utlöstes min 30 år långa kamp med panikångest och rädslan för att svimma igen. Jag har aldrig svimmat efter det. Men den rädslan att det ska hända igen, helt plötsligt blev jag dödlig liksom. Och jag stod på stora scener med när jag och Lasse var ute och gjorde våra stora tippenshower och reste runt. Och hade liksom 10, 15, 20, 30 000 pers som stod och skrek. Och jag trodde hela tiden att jag skulle dö. För att jag trodde att jag svimmade. Nu kommer jag svimma, jag kommer dö. Så det var ju... Där utlöstes den här... Och då bestämde jag mig för att nu måste jag sluta dricka. Jag måste förändra mig. Jag måste så här. Så då gjorde jag ju slut typ. Och slutade dricka och förändra mig. Flyttade till Varberg av alla städer. Och började om. Och sen förstod jag att det fanns kvar... Så det var inte alkoholen, det var inte relationerna, det satt inom mig.
Mm.
Så, och jag försökte hela tiden fly, men jag flyttade dit då, Jag försökte hela tiden rymma ifrån mig själv och fly, men jag... Mm.
Många tror ju det, att det är just det vi tar till som är problemet.
Ja.
Ja, det måste ju vara alkoholen eller drogerna eller sexet eller spelet eller de här kickarna. Det är ju, alltså problemen är ju i oss.
Ja.
Det är ju det vi måste ta itu med.
Ja, och det var det när jag insåg det, att det är jag som bestämmer.
Mm.
Det är jag som bestämmer hur jag vill må. Mm. Och när jag inser att alla mina handlingar jag gör är beroende av min ryggsäck och mina barndom, men också beroendet och sen också min egen personlighet. Mm. Jag har ADHD och jag är en extremt social person. Jag älskar att festa, älskar att umgås med människor, älskar att ha roligt. Det är min personlighet. Och i kombination då med alkohol, då blir det ju magiskt. Och med det här behovet av att bli älskad också och uppmärksam och stå och slå bakåtvolter på en bardisk liksom i Älmhult, det är en jävla kick. Och när man har den inom sig, den här kicktorsken, och när man inser det så, och inte vill ha det, då när jag insåg att fan, det är jag som bestämmer. Mm. Hur vill jag vara? Då klippte jag med vänner och klippte med, och flyttade och allting så här, bara för att jag måste skydda mig själv. Annars så kom jag, men jag såg ju resultatet från mina andra syskon och bröder, så jag visste ju vart jag var på väg. Mm. Och då kände jag, nej, det vill inte jag.
Du, tack för att du kom förbi och delade din relation till beroende och medberoende.
Tack så mycket. Tack själv.
Tack Morgan för att du kom förbi den här podden och delade med dig av din historia. Så ärligt, så modigt och så viktigt. Ni får väldigt gärna fortsätta dela den här podden på alla sätt som det är möjligt. Så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och berätta för alla ni känner. Så att den här podden når genom det berömda bruset och får ännu fler lyssnare och kan hjälpa ännu fler människor. På Instagram heter vi kort och gott Bara en till podd, och där får ni gärna följa oss och skicka feedback och önska poddgäster och allt sånt där. För det är mys när ni hör av er och vi gör ju det här ihop. Jag vill också tacka Nämndemansgården ännu en gång för att ni är med och möjliggör den här podden. Men allra mest tack till alla ni lyssnare ute som är med mig här varje vecka. Det är fantastiskt och jag är så tacksam över det. Och sist men inte minst, vill du som privatperson hjälpa mig i arbetet med den här podcasten, då gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram från Nemo Hedén.